Vårändringsbudgeten har presenterats, men det fanns inga satsningar inom bygg- och bostadsområdet. Och det höjda rotavdraget från 50 till 75 000 som ska införas från 1 juli, det sågas av Riksrevisionens nya rapport. Har de rätt i det? Och Liberalernas bostadspolitiska talesperson, han tar verkligen ett steg uppåt när han nu utses till ny partisekreterare. Vi kommenterar Jakob Olofsgård. Och så tittar vi på den nya undersökningen från Sveriges ingenjörer om att ingenjörernas avstånd mellan bostad och arbete ökar markant. Vad betyder det för bostadspriserna och vad betyder det för de samhällsomvälvande konsekvenserna som det kan få? Vi avslutar veckans Aktuellt med hyressättningssystemet och att hyrorna i stora delar av Stockholms län har höjts och att det finns en skillnad mellan hyrorna i Stockholms stad. Vad betyder egentligen det? Det kommer vår expertkommentator Kent Persson alldeles strax att kommentera. Varmt välkommen till vårt nyhetsprogram här i Bopodden. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar den här veckans Aktuellt med att vårändringsbudgeten presenterades i måndags. Förutom förlängningen av det utökade bostadsbidraget till barnfamiljer som ju var känt sedan tidigare, så innehöll inte den här vårändringsbudgeten några satsningar inom bygg- och bostadsområdet. Och det har ju kommit en del kritik från branschen om det här. Kent Persson, hur ser du på vårändringsbudgeten?
Jag tycker inte att det var särskilt förvånande att vi inte fick några skarpa förslag eller reformer eller åtgärder inom mot bostadsbyggandet. Det var tämligen väntat. Men förhoppningarna från många var ju stora och leveransen blev ganska liten. Så det är klart att det är en stor besvikelse. Allt detta bygger ju på att frustrationen i branschen är ju jättestor. Det är otroligt tufft. Det är många som går i konkurs på byggsidan. Och tittar du på fastighetsägarsidan så är det ju väldigt många som avvaktar i att dra igång ny produktion, för att det går helt enkelt inte. Jag tror att man är brett i branschen upplever att man behöver dels få kvittens ifrån politiken att de ser problemet, och det andra att det faktiskt börjar komma åtgärder. Och de har väl till delar, tycker jag, börjat kvitterat att de ser problemet, men de skulle kunna vara tydligare från regeringen och också vara tydligare i sin egen krismedvetenhet att jag tycker det saknas ibland. Men det andra att de måste börja leverera reformer. Alltså det här är långa cykler. För varje månad som går så förlänger man och fördjupar man krisen. Så att jag skulle säga det är att det måste börja komma reformer senast under hösten från regeringen. Annars så kommer det gå riktigt illa.
Vad hade du förväntat dig?
Jag hade inte förväntat mig någonting. Regeringen har ändå varit tydlig att man inte kommer att gå in med investeringsstöd eller liknande. Däremot var ju min förhoppning att det skulle komma ett besked från regeringen att man gå vidare med frihyresättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det hade varit ett välkommet besked och det hade tänt ljuset i tunneln för nyproduktionen av hyresrätter. När det gäller det ägda boendet så behöver man komma igång med reformerna som är kända och som utreds och där önskemålen är starka. Det är liksom förändrade krav på amorteringarna, hur mycket ska du gå in och kontantinsats, stöd till första gångsköpare. Det finns en hel rad saker som man kan göra, och där regeringen förut har sagt att det går inte att göra de här reformerna på grund av att vi har en hög inflation. Nu är väl ändå bilden att i Sverige att vi har koll på inflationen, och då skulle regeringen kunna börja ge besked i de här frågorna som också stöttar på det ägda boendet. Så att det behövs reformer och stöd från regeringen både när det gäller det hyrda boendet och när det gäller det ägda boendet. Och det måste regeringen börja leverera på nu.
I budgeten i höstas, då var ju en av åtgärderna att regeringen höjer taket för rotavdraget från 50 till 75 000 kronor per person och år. Nu har Riksrevisionen kommit med en rapport där de mer eller mindre sågar den här åtgärden. De håller med om att rotavdraget har lett till minskat svartarbete, men att sammantaget så är rotavdraget för dyrt för att det ska vara värt det. Och i sin rapport så föreslår Riksrevisionen ett sänkt tak, det vill säga de jobbar tvärt emot vad regeringen gör. Nu har regeringen kommit med en skrivelse där de kommenterar Riksrevisionens rapport, och budskapet där det är att de tycker att betydelsen av hur mycket rotavdraget har minskat svartarbetet har underskattats av Riksrevisionen och att man inte tänker låta rapporten påverka det här. Alltså det nya taket för rotavdraget, det höjs till 75 000 kronor från 1 juli i år. Ja, Kent, vad säger du? Vad betyder det för regeringen att en sån här viktig instans som Riksrevisionen sågar RUT-förslaget?
att de kommer få en ganska tuff diskussion om detta. Sen tycker jag Riksrevisionen har fel. I ett historiskt perspektiv så är det alldeles uppenbart att ROT-reformen har tvättat en sektor från svart till vit. Och det är ju mer än välkommet. Vi som är lite äldre kommer ihåg hur det var. Det var nästan omöjligt att få tag på hantverkare och få dem att göra jobben vita. Det var ständiga diskussioner om svart arbetskraft och allt elände det medför. Idag så skulle jag säga det att som husägare, enskild familj, så sker detta vitt med rotavdrag. Det är jättebra. Det andra skälet till att det här ändå är rätt att göra, och även där kan man dela upp det i två saker. Det ena är ju att köpkraften hos vanliga familjer har ju urholkats rejält under den här inflationskrisen. Det är ju 10 års reallöneuppräkning som man har tappat. Det är ju liksom alla överens om att det här kommer ta jättelång tid innan hushållen är i kapp. Att använda och förstärka rotavdraget, det kan ändå göra att ett antal hushåll klarar av att dra igång mindre renovering. Och varför är det viktigt? Jo, det är viktigt för de lokala hantverkarna. Det här är inte en reform som träffar liksom de stora byggföretagen eller kommer sätta fart på byggindustrin eller bostadsbyggandet. Men det här är en reform som är jätteviktig för lokalsamhällen och de lokala hantverkarna. Som har mycket jobb hos hushållen, och skulle de börja tappa, då skulle vi få se ännu fler företag gå i konkurs och förmodligen faktiskt förlänga krisen. Vi har enorma problem på byggsidan ändå, så att det här är en reform som hjälper till och den ska man faktiskt vårda och värna. Så att jag tycker att Riksrevisionen faktiskt har lite fel här. Jag tycker nog att den här reformen är försvarbar ur många perspektiv.
Nu sa du ju nyss att du efterfrågar flera reformer. Du vill att staten ska göra mycket mer. Om man då tänker på att den här reformen då, rotavdraget, att det kostar staten 10 miljarder om året. Är det rätt att prioritera just den här biten?
Den svenska ekonomin är så stark så att man behöver inte ställa den här reformen mot andra reformer när vi pratar om bostadsbyggandet, utan man kan absolut komplettera med fler reformer.
Vi ska gå vidare och berätta att Liberalernas bostadspolitiska talesperson Jakob Olofsgård har utsetts till ny partisekreterare för Liberalerna nu i veckan. Han har suttit med i riksdagen sedan 2021 och alltså då varit bostadspolitisk talesperson under de här åren. Vad tycker du att han har gjort för avtryck när det gäller bostadspolitiken?
Jag gillar Jakob. Alltid glad, positiv, ger sig in i diskussionerna, frejdigt. Men jag upplever också att det är en politiker i alla de mötena vi har haft med honom, både liksom i informella och formella sammanhang. Att han kombinerar väldigt fint lyssnandet med att också faktiskt ge svar på frågorna. Han driver en linje i svar, men jag upplever också att han är lyhörd. Jag tycker att han har gjort på den här korta tiden ett bra avtryck i den bostadspolitiska debatten. Så att jag bara hoppas att Liberalerna fortsätter att hålla i frågan. Och vem vet, kanske är det så att vi nu får en partisekreterare och därmed också en partiledning, ett av regeringspartierna, som tar flaggan vidare i bostadsbyggandet och bostadsfrågorna. Det vore ju fantastiskt. För just där har vi ju ibland faktiskt efterönskat mer ifrån partiledningarna. Nu har Liberalerna chansen med Jakob att faktiskt ta lid i frågan, och det vore väl fantastiskt bra.
Och för att då fundera på vem är det som kommer ta över hans roll, vem tror du blir ny bostadspolitisk talesperson för Liberalerna?
Oj, det finns många, så att egentligen vill jag inte spekulera i det, utan det blir väl någon civilutskott som tar över frågan och driver dem. Jag hoppas att det sker i kombination med att Jakob håller i intresset för frågan. Sen måste man ju ändå säga det, att stort grattis till Jakob för att få det roligaste uppdraget man kan ha i politiken, att vara partisekreterare. Det är ett fantastiskt uppdrag. Tufft, men också det roligaste uppdraget man har. Så att från hela mitt hjärta, Jakob, stort lycka till med ditt fantastiska nya uppdrag.
Ja, du vet ju vad det innebär, Kent. Har du några råd till honom?
Att vara sig själv. Han ska fortsätta vara den han är och vara lyhörd och tydlig. Det är ett jättesvårt uppdrag. Alla har stora förväntningar, internt och externt, på att man ska kunna ge svar på tal men också kunna organisera partiet. Och hans främsta uppgift blir ju såklart att organisera Liberalerna på bästa tänkbara sätt inför de stundande valrörelserna. I det korta perspektivet Europaparlamentsvalrörelsen, men framförallt då riksdagsvalrörelsen den kommande. Det är ett tufft uppdrag, men roligt. Jag hoppas verkligen att han lyckas.
Du tror ju att det är någon i civilutskottet som kommer att ta över hans roll, och då kan vi ju berätta att både Patrik Karlsson och Robert Hanna är suppleanter i civilutskottet idag. Och Hanna var ju tidigare bostadspolitisk talesperson. Kommer han att göra comeback?
Ja, det är mycket möjligt att det blir så. Eller så gör de en rokad. Det händer ju också med jämna mellanrum i riksdagen. Så att det ska bli spännande att se vem det blir som tar hand om frågorna i riksdagsarbetet.
Ja, vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt hos oss på Bopolpodden och berätta att Sveriges ingenjörer har gjort en undersökning som visar att ingenjörernas avstånd mellan bostad och arbete har ökat med i snitt 1 mil, alltså blivit 20% längre sedan pandemin. Mer än var tionde ingenjör bor nu mer än 10 mil från jobbet. Och det är naturligtvis det här ökade distansarbetet som det beror på. 40% av ingenjörerna jobbar mer än halva tiden på distans. Och Johan Kreischbergs, som är samhällspolitisk chef på Sveriges ingenjörer, han säger så här i en intervju att det finns en uppenbar risk att vi i Sverige inte är redo för den här utvecklingen. Det handlar om stora samhällsomvälvande konsekvenser för bland annat bostadspriser, regionala löneskillnader, lagstiftning, jämställdhet och olika kommuners attraktivitet. Och så pekar han på att i USA, där förändringar på arbetsmarknaden sägs slå igenom snabbare, där har avståndet till arbetsplatserna mer än fördubblats. Vad tror du om det här, Kent, att det är samhällsomvälvande konsekvenser för bostadspriser? Vad tror du att det här får för effekt?
Det här är en intressant perspektiv, att de ser att man har längre till jobbet, flyttat, pendlar. Superintressant. Det här var ju ett fenomen som såklart satte fart under pandemin. Och så har vi väl alla varit lite osäkra på, kommer vi gå tillbaka till ett läge där vi går tillbaka till kontoren fullt ut, eller kommer det bli någon slags kombination? Det verkar som att det blir någon slags kombination, att man både på kontoret men också ges en större frihet i många yrken att kunna jobba hemifrån. Och när man kan jobba hemifrån, ja, då är det klart att arbetsmarknadsregionerna vidgas. Så då kan du bo lite längre bort från jobbet, för att du kanske bara åker 2-3 dagar i veckan till jobbet, och då kan du åka 10, 50, 20 mil. Det förändrar ju synen på boendet rejält, och det kommer över tid, om de har rätt, det är en långsiktig trend, så kommer det också förändra i hur vi faktiskt värdesätter vårt boende. Livskvalitet, bo nära naturen, bo i småhus där vi vet att väldigt många vill det, den möjligheten vidgas ju och blir större om man kan tänka sig att pendla till jobbet på ett annat sätt. Så det här är en jättespännande samhällsförändring, och han har helt rätt i att det kommer i sådana fall få stora konsekvenser. Hur kommer prisbilden på boende förändras i takt med att man är beredd att flytta till andra orter?
Priserna kan förändras. Tror du att det kommer få några andra konsekvenser?
Priserna, utbudet på lokal service. Vi kommer att behöva ha av många skäl en diskussion kring infrastrukturen i vårt land. Det är både tågtrafik men också vägnät. Och där har också en sak som jag tror att vi inte har reflekterat tillräckligt mycket över än. NATO-medlemskapet kommer att kräva en hel rad nya infrastruktursatsningar och projekt. Kombinera det med det här så blir det jättespännande, att det kanske kommer att öppnas upp helt nya möjligheter i vart du vill bo. Och det kommer att kunna göra det för att infrastrukturen blir bättre. Så att nej, det här kommer att kunna förändra ganska mycket. Däremot tror jag såklart att våra stora städer, storstadsregionerna, kommer fortsätta vara stora. Och jag skulle tippa att våra universitetsorter kommer fortsätta att ha en stark tillväxt. Men därutöver är det ju väldigt många som bor på landet eller utanför tätorterna. Och vi ska komma ihåg, tycker jag, Sverige är ju inte ett storstadsland. Merparten av svenskarna bor ju faktiskt utanför storstäderna, och med möjligheten att kunna pendla lite bättre, kunna jobba hemifrån, så är det kanske en trend som kommer att förstärkas. Vi kanske är ännu fler som vill bo lite utanför de stora centralorterna.
Ja, tittar vi på mycket forskning så visar ju den att vi vill jobba på distans, i alla fall delvis, och att vi upplever att vi blir mer produktiva och vi får liksom vårt liv att fungera bättre, och tekniken utvecklas ju åt det hållet. Du och jag, vi sitter ju väldigt många mil ifrån varandra nu, och ändå känns det ju som att vi nästan sitter i samma rum, och det är ju fantastiskt. Så det är klart, saker och ting kommer att fortsätta så här.
Ja, och sen ska man komma ihåg att det gäller såklart inte alla jobb, så vi ska ha stor ödmjukhet för dem. Alla de som behöver vara på sin arbetsplats varje dag för att se till att det här samhället fungerar, hela offentlig sektor och sådär. Men det är många jobb där man kommer att kunna jobba på distans. Och för dem så är det kanske så att man kan kombinera de två bästa sakerna i samhället. Det vill säga närheten till storstad, pulsen, utbudet. Och det kan man göra på sitt jobb och åka dit. Men också det här med att få bo med lite högre livskvalitet, närheten till naturen, som också väldigt många uppskattar. Men vet, vi kanske blir fler som kommer att kunna kombinera det.
Det är en häftig tid vi lever i. Vi ska avsluta vårt program idag med hyressättningssystemet. Det är ett ämne vi pratar ofta och mycket om, och speciellt så här års. Och då ska vi berätta att hyrorna i stora delar av Stockholms län höjs med 5,9% under 2024. Det är skiljemannen Johan Rosén som har kommit med ett besked om hyrorna för alltså privata hyresvärdar i 10 kommuner i Stockholms län. Och där ingår inte Stockholms stad. För länet, så alltså den här höjningen på 5,9%, den gäller från 1 januari och den är en bit över skiljemannens besked för Stockholms stad. Där låg höjningen på 5,8% från 1 april. Det motsvarar en årshöjning på 4,35% på årsbasis, eftersom det alltså är ett kvartal mindre för Stockholms stad. Och för en gångs skull kan vi säga att fastighetsägarna i sitt pressmeddelande är förhållandevis positiva, även om höjningen är långt ifrån en nivå på 12% som de yrkade på i september. Förhandlingschefen Nathalie Brard, hon säger så här i en intervju: det här visar att den nya skiljemannalagstiftningen har minskat hyresgästföreningens möjligheter att styra hyresutvecklingen efter eget godtycke. Det är positivt för hyresrättens framtid. Ja, hur säger du, Kent? Hur ser du på det här?
Den allmänna reflektionen först är ju att fastighetsägarna i Stockholms regionen får alltså hälften av det man har yrkat och är ändå lite nöjd. Det visar ju en sak, tycker jag. Det är att det här systemet har funkat så dåligt. Och att hälften blir liksom vad förväntansbilden är. Det är helt orimligt i ett längre perspektiv. Fastighetsägarna måste få kostnadstäckning. Och det är vi inte närheten av. Det här visar ju också då att vi har 5,9 i länet, 5,8 i stan. Det är ju ungefär samma. Men de här skiljeförfarandena har ju landat helt olika ändå i utfallet från när. Det vill säga en från 1 januari, vilket den här lagstiftningen ger möjlighet till. Och det är faktiskt det rimliga i att det är där man borde landa. Man har haft en snabb process, man har inte blivit överens, de har gått till skiljeförfarande för att kunna säkerställa hyresuppräkningen från årsskiftet. Den andra skiljeförfarandet gör det från 1 april. Helt obegripligt. Och det som är huvudproblemet, tycker jag också, i de här processerna är att vi får inte reda på varför. Alltså det här också, vi får ett beslut, men vi får inte grunden till beslutet. Och det har att göra med att i skiljeförfarandet mellan privata sektorn och hyresgästföreningen, när hyresnämnden tillsätter detta, så är det så att parterna som är inblandade kan välja om skälen ska redogöras eller inte. Och om en av parterna säger att man inte vill ha skälen offentliggjorda, så blir de inte det. Och i det här fallet så är hyresgästföreningen som då har krävt att skälen inte ska redogöras för. Och det blir helt bizarrt. Alltså vi får ett beslut, men vi får inte reda till bakgrunden och skälen till beslutet. Det är helt orimligt.
Ja, det är många som är kritiska till just det här. Vi hade ju ett samtal med Mikael Källqvist som är vd på Mimer i Västerås här i vårt program i måndags, där han just efterlyser en ökad transparens och menar att förtroendet går förlorat. Är det så att förtroendet för systemet går förlorat?
Ja, det blir konsekvensen. När man inte får en redogörelse för varför besluten tas, vad är bakgrunden till det, vad är det man lutar mot, då tappar förhandlingssystemet trovärdighet. Dessutom är det så att parterna tappar förtroende för varandra. Och ska man ha ett förhandlingssystem där parterna möts, då är grundbulten i det att det finns ett förtroende mellan parterna. Då går det att förhandla och då går det att hitta lösningar. Vi nu bara ser att det här misstroendet mellan parterna växer och blir allt större, och till slut så innebär ju det att systemet med ett förhandlingssystem där parterna ska lösa detta inte kommer att fungera.
En sak som vi också funderar på när vi hör just den här nyheten om hyrorna i Stockholms län kontra då hyran i Stockholms stad, det är ju att det var två olika skiljemän som meddelade de här olika nivåerna. Det är ganska stor skillnad i det här beskedet. Det som lämnades för Stockholms stad, det var alltså 5,8 från 1 april och Stockholms län då 5,9 från 1 januari, och två olika skiljemän. Det var Håkan Julius i Stockholms stad och Johan Rosén för de andra 10 kommunerna i Stockholms län. Kan man tänka sig också att det kan bero på vem skiljemannen är, hur hyrorna faktiskt blir?
Så ska det inte vara. Men man kan fundera på om det är det som har gjort att det har blivit olika resultat. Och desto viktigare hade det varit att i de här två fallen att det hade redogjorts transparent, vad var skälen till att man fattar de här besluten? Då hade det varit lite lättare att förstå. Nu blir det lite grann som du säger, att det är två olika skiljemän som kommer fram till två tämligen olika beslut egentligen i samma region. Det är jätteknepigt.
Det är knepigt och det här är ju en knepig situation. Vi har ju pratat mycket om trepartsöverenskommelsen som kom för ett par år sedan och som ska fortsätta i ett år till. Andelen ärenden som går till hyresmarknadskommittén, när det då inte gäller de privata utan de andra hyrorna, de bara ökar och blir fler och fler. Är det här slutet för trepartsöverenskommelsen, tror du?
Det återstår ett år till och sen så ska det där utvärderas ordentligt. Om vi även det tredje året kommer få se en ökad andel som går i tvistelösningar, både på allmännyttans sidan och privata sidan, så är det såklart att det här systemet kommer få ytterligare en knäck. Alltså parterna står så otroligt långt ifrån varandra idag att jag har svårt att se hur det här systemet ska kunna fungera. För att ska förhandlingarna fungera så måste det finnas en vilja från båda parterna att vilja förhandla, att vilja ta åt sig av de makroperspektiv som finns och konsekvenserna. Och någonstans är det ju ändå så att värnandet av hyresgästen och värnandet av fastighetsägarna går att kombinera. För att det är nämligen så att du måste kunna klara av att långsiktigt som fastighetsägare driva och ta hand om fastigheterna. Då måste du få kostnadstäckning. Och jag skulle nog säga det att det sämsta för en hyresgäst är att hamna i ett läge där en fastighetsägare inte av ekonomiska skäl klarar av att sköta underhåll på sin fastighet. Då blir det ju problem. Så att det borde finnas ett gemensamt intresse att titta årliga hyresjusteringar som ger kostnadstäckning och skapar goda förutsättningar för fastighetsägarna att ta hand om sin fastighet. Det kommer att gynna hyresgästen.
Vi pratar mycket om systemet, vad som inte fungerar, vad som borde fungera bättre, och det kommer vi också att göra i vårt program på måndag. För då ska vi få träffa Claes Stråth som är opartisk ordförande i hyresmarknadskommittén. Han håller med om att effektiviteten i HMK borde förbättras och han tycker också att parterna borde göra sin del bättre.
Jag ser ju tydliga steg i en riktning. Men det här bygger på att parterna inom hyresmarknaden har uppfattningen och målet att man ska värna och utveckla ett hyressättningssystem som ett förhandlingssystem med parter. Är det så att man inte har den uppfattningen, ja, då kan man ju agera på ett sätt så att man försvagar det här systemet genom att säga att det fungerar inte. Men man kanske inte har bidragit.
Ja, där hörde du Claes Stråth. Hör hela samtalet med honom på måndag. Ett samtal som också Kent kommer att kommentera. Tack Kent för dina kommentarer till det som har hänt under veckan. Tack till dig som lyssnar på veckans Aktuellt. På måndag är vi tillbaka igen. Vi önskar dig en riktigt trevlig helg.